Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Alexander Kronlund, som ni säkerligen har sett i Idoljuryn. Han är uppväxt i Bredäng och han startade sin karriär faktiskt tillsammans med, kanske den största genom tiderna, Max Martin. Men han själv, han har jobbat med riktigt stora artister, bland annat NSYNC, Robin, Justin Timberlake, Chris Brown, Britney Spears och många flera. Vi går in på en sak som verkligen, man kan säga, identifiera honom. Han har ett starkt beroende. Går han in för något så gör han det 110%. Vi pratar om hans tid i LA, hans pappa som försvann tidigt från honom. Vi går in på nycklarna till att bli en stjärnproducent och mycket mera. Det här är Alexander Kronlund.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Alexander Kronlund.
Tack, Alexander Perleros. För de som inte visste det.
Vi satt ju här bara och jag har tänkt på den tanken så himla många gånger, så jag måste nästan säga det. Men det, alla mina gäster som är, de undrar så här, nej, men hur långt ifrån micken ska jag vara? Och någon är liksom så här, funkar det här?
Ja, det är Carola kanske så långt bort.
Och någon bara så här, sitter på den. För att vissa är ju mickvana, vissa är ju inte det. Men jag tänker alltid så här, i mitt huvud, fast jag säger det aldrig, så här är första gången jag säger. Men jag tänker ju, tänk att du har en liten snopp från munnen. Så långt ifrån ska du ha micken.
Ja, jag börjar det homoerotiska närmandet som jag hade faktiskt väntat mig.
Ja, men typ 10 centimeter. Ja, men då börjar jag tänka, så tänk en medelstor snopp liksom från
15 centimeter med andra ord.
Okej.
Har jag förstått i medel?
Man har olika medel. Mm. Alltså, kanske preferenser.
En erigerad 15 cm.
Ska man ha för någon. Men du, svinkul har det här. Hur är det nu här? Idol har avslutats. Mm. Har det varit kul? Har det varit stressigt? Har det känts? Jag har suttit och kollat på dig varje fredag.
Har du kollat?
Ja, ja, absolut.
Kul.
Och sen bara så hörde jag att du också skulle släppa din egen låt där. Och så skriver den. Jag bara, ah, shit, vilken så här noll prestationsångest.
Exakt.
Och framförallt när nu... har du skrivit fler låtar innan till Idol?
Nej, till Idol. Nej.
För jag tycker ju ganska många inte så bra.
Ja, alltså, jag har försökt vara lite diplomatisk och försiktig med att tycka till om det där. Men jag har sagt är så här att jag har förstått varför låtarna är som de är. Därför att de som har gjorts innan, de har plockat ut och låtar. Och folk har väl, jag vet inte om de har slagits för att få min låta eller om de har fått ett uppdrag. Men låtarna tidigare har varit väldigt, så att säga, försiktiga och lite slätstrukna. Vilket kan vara... dels att de inte är bra nog, men det kan också vara att de ska fungera för vem vet vem som vinner, så att säga. Så att det ska vara liksom en låt som nästan kan funka för vem som helst och sådär. Det kan vara en anledning att de har varit som de har varit. De har varit lite sådär,
men satan var bra din här.
Ja, dit kommer vi. Men ja, tack. Men de har varit lite lågenergiska innan och kanske inte stuckit ut så mycket och varit lite formattrista kanske. Det om jag ska vara lite fräck. Då sa jag så här, min låt kanske inte är bättre än någon annan, men den kommer vara roligare och modigare, tänkte jag. Sen tycker jag såklart, jag är ju alltid så gott jag kan och då kan det bli bra ibland. Så jag tycker också att, om du nu tyckte det på riktigt, att det blev jättebra.
Ja, men jag tycker verkligen det. Jag gick runt efter första gången, och det märker man ju direkt, att när det har gått någon timme efteråt så går man och nynna på den. Mm. Då har den ändå liksom satt sig.
Ja, ett av målen kan jag säga, nått stå i alla fall.
Ja.
Det är ett farligt bakslag är om man blir trött på den i huvudet och mår dåligt av den. Då har den satt sig på dåligt sätt.
Cracks.
Ja. Men jag tror fan att om jag ska slå mig själv på ryggen för engelskt, så att det kommer inte vara så frustrerande att ha om den skulle spelas mycket. Den har nog liksom, den är inte så där aggressiv hit på det sättet. Så att den liksom maler sönder den i hjärnan, man blir tokig på den. Jag tror att den är ganska skön. Mm. Ja, det nog om det kanske. Det är ingen låtskrivarpodd vi håller på med.
Nej,
eller så. Jag är ju låtskrivare och jag är här.
Ja, men verkligen.
Ja, det är väl inte så dumt. Men tack att du tyckte om. Ni hade faktiskt prestationsångest, såklart. Alltså, vad jag än gör i livet nästan, så är jag livrädd för att folk ska bli besvikna. Faktiskt. Det är ingenting som... Jag har inte nått någon själslig framgång där, kan jag säga. För det ska man någon gång komma över, tänker jag. Att vara så beroende av att folk ska tycka att man har gjort någonting bra, att man ska göra folk besvikna eller sådär. Men det är svårt att bli av med faktiskt. Så jag var väldigt ledsen för att den som vann eller den som skulle sjunga in skulle bli besviken. Eller tittarna eller alla, du vet.
Sådär. Men har du en så här konstant prestationsångest på allt du gör?
Jag var nästan lite febrigt svimfärdig några dagar innan av att jag kände att jag har svikit. Så.
Alltså, bokade jag våran intervju?
Ja, men det var tyvärr... inte så dramatiskt att det var på grund av det, tror jag. Men, det var det visst. För att jag hade spelat in det som kanske är intressant att veta då lite grann. Så bakom kulisserna är det att det är en väldigt onaturlig situation när de fyra som är kvar, i topp fyra, ska för säkerhets skull spela in den här låten. För det behövs göras i tid, ifall de vinner. Så att det är inte så att den som vinner eller de två, de får spela in, utan man gör det med fyra stycken. Och man ger alla lika mycket respekt och tid, och att hinna det där på så kort tid.
Det
känns som att det är inte liksom riktigt naturligt. Men jag gjorde det, och då det tog så mycket tid och sömnbrist så att jag kunde liksom, jag sa, vi ses efteråt, så kommer jag vara mycket, så är jag mycket trevligare gäst också. För jag hade nog inte varit så skön då.
Nej, och det blir faktiskt väldigt, väldigt bra att du också kunde komma hit. För att du kommer ju testas hårt nu.
Ja, bra, för nu är jag lite mer avspänd än...
Nu är du lite mer avspänd. Du har precis varit spela paddel, jag har varit spela paddel.
True.
Och nu ska vi hoppa in i en tävling mot varandra på en speciell nivå. Som blir jättekul. Jag vet att du är en beroende person.
Ja.
Eller beroende...
person, det får man nästan säga.
Beroende person, och du satsar väldigt hårt på det som du verkligen gör. Mm. Så då när jag fick det här så tänkte jag så här, men hur skulle vi kunna kombinera det här med saker som... någonting som jag också tycker är kul och ett intresse för. Och jag, när jag var yngre, jag har ju tävlat i schack.
Ja, du har det.
Ja.
Du ser ut som en schackspelare också. Rent visuellt, faktiskt.
Aha, okej. Okay. Mm. Så jag tänkte att du och jag ska spela en blixt.
Oh, jävlar.
Mot varandra nu.
Wow.
Och vi ska krydda till det här.
Okay.
Och det är att, och för er som inte vet vad blixt är, så är det då att vi kommer ha 3 minuter var på oss.
Jag kollar efter ett bräde, du skulle säkert göra i huvudet eller på paddan. Okay.
Nej, vi har bräde här.
Okay.
Jag ville göra mig lite för
right, right.
Men vi kommer köra blixt, vi kommer ha en klocka som reagerar på det sättet att på nästa drag, varje drag som vi gör, så kommer det vara en klocka här, som här. Exakt. Som du och jag kommer slå på. Och sen börjar jag, när jag har dragit mitt drag, så slår jag på den. Yep. Och sen går din tid.
Yep.
Sen när du drar in, så slår jag på den.
Exakt. Klassisk.
Och sen går det så. Så då har vi totalt sett, kommer det här partiet ta 6 minuter.
Mm.
Vilket blir ju fantastiskt. Men, inte nog med det.
Nej.
Nu tar vi kryddan på det här.
Mm.
Under, när vi kör, med alltså nästan slängschack. Alltså det går så snabbt det här.
Mm.
Så att, för att den som... Ta på så länge 3 minuter kommer också då förlora. Så kommer jag ställa dig snabbfrågor.
Mm-hmm. Kul.
Ja.
Det var ju roligt tänkt.
Ja. Och det kommer vara jobbigt för mig att säga dem.
Mm.
Men det kommer vara 12 gånger jobbigt för dig att tänka efter och försöka svara på dem.
Kanske. Ja.
Så!
Bra!
Vi ska, och då kommer ni få lära känna Alexander.
Kul.
På new level.
Kul. Snyggt. Jag känner också att många kanske har sett Queen's Gambit på Netflix och lite så här schack på schackhumör. Ja.
Så där. Vi kan ju, vi kör en
jag får vit här, tror jag.
Vi kan köra, vi måste ju göra ordentligt här, så
ja, en lottning.
Vi kör lottning.
Mm.
Vit och svart.
Mm. Den blir då för mig den svarta. Svart. Då vänder jag på det brödet.
Men du, berätta lite grann, hur fann du ditt intresse för schack?
Det var svinstort när jag var typ när jag var 8 och 13, 14 så där, den perioden. Spelade väldigt mycket schack i Vårbergs schackklubb. Jag höll på att säga Vårby gård. Nej, Vårberg. Jag blev fan förvirrad. Nej, Vårberg. Jag måste säga rätt, här kände jag.
Vad har du haft för ranking då? Som bäst?
Nej, jag vet faktiskt. Nej, alltså, när jag var liten, jag kommer inte ihåg vad man hade för ranking då. Och nu, om man går in på, då måste man in på nät och hålla på. Jag har ingen aning, men jag skulle nog säga att jag har nog inte så lätt att hävda mig mot, låt säga... Det räcker med att du kommer upp i 1700-1800, så tycker jag att det är så här, att de är jätteduktiga och jättesvårt.
Ja, men då är du fan, nej, men jag duktig på det.
Nej, men sen kan jag...
Alltså 1700-1800, då spelar du mot bra folk ju.
Nej, men så bra är jag inte egentligen. Alltså, så bra kan jag vara om jag liksom... Det var ju länge sedan jag var
finns
inne.
Finns det inte en chans att jag vinner mot någon med 1700-1800?
Nej, men så är det, men där är jag inte nu. Nu är jag väl 13-14 då, ska vi säga.
Ja, men det här blir spännande.
Ja, men just blixt är ju kul, för då åker man på pisk utan att man fattar vad som händer.
Ja, ja, visst. Okej.
Okay. Men så... det var trevligt ändå med schack, jag tycker om hela miljön här nu.
Ja, det här är kul.
Ja.
Ja,
och så kommer fråga, det blir galet.
Det här blir, jag har aldrig gjort det här innan det, heller.
Vem fan är det?
Okay. Har du någon favoritöppning?
Väldigt traditionell. Typ Ru Lopez och så lite Sicilien här och så här fram och tillbaka.
Okej. Nu börjar vi snacka nivå här. Nu händer det grejer. Ja. Okej, okay, men då startar vi med att...
Ja, jag kör igång dig, kan man säga.
Ja.
Så tror jag. Pang. Och så ska du ställa frågor och grejer. Ja.
Skulle du vilja vara helt hårlös eller hårig som en gorilla?
Hellre som en gorilla antagligen. Jag tror att jag gillar med hår.
Om du inte skulle ha en telefon på en vecka, vad skulle du sakna mest?
YouTube.
Godaste bakverket?
Jag tror att det är maräng, va? Ja, jag säger det. Budapest.
Vackraste platsen du varit på?
Då skulle jag säga att det är... Gult i Provence, en liten by.
Om du skulle bara få äta en sak i resten av ditt liv, vad hade det varit för något?
Då hade det nog varit bacon.
Favoritfärg. Bacon, skämtar du med mig?
Ja, det är faktiskt sant. Favoritfärg?
Ja.
Då säger jag, nej, så ärlig nu, grön. Säger jag.
Grön?
Jag tänkte säga lila bara för att det var cool, men det är inte det.
Nej, jag förstår.
Ja. Hur kom du av dig? Fråga på.
Vad är det mest olagliga du har gjort?
Kört hög i USA med bil utan att tänka till.
Har du rökt på Mariana då eller?
Jag vet inte, det var något bus var det.
Något rök.
Något
rök
bus var det. Jag snattar väl också då. Fortfarande. Det är kul.
Hur gammal var du när du legat med 100 tjejer?
Säkert så ung som 16. Det är hela hemskt barn.
16 år?
Ja.
Det var ju en bra ålder för det.
Exakt, samtidigt som jag
vara okoncentrerad här i schack. Nu måste jag tänka till lite. jag måste lösa det på något värdigt sätt. Jag ska tänka till lite först. Tiden går ju också. Så.
Nu åkte du på en riktig smäll.
Jag satt och faktiskt var helt, gick in i det här med mitt olagliga levande. Så jag måste bara styra upp lite grejer här nu för att det blev riktigt illa.
Nu torskar du ton.
Typ. Ja, men, det är värre än så kan jag säga. Så jag gör så.
Det ser inte svinljust ut kanske.
Nej,
tiden går också.
Ja, jag vet, så måste jag göra så här. Jag måste se hur det är upp det här nu. Fuck, jag får göra så där. Ja.
Hade du druckit ett glas urin för 100 000?
Naturligtvis. Jag måste bete mig lite rationellt här också. Mm.
Det var smäll.
Ja, jag vet. Det var ju en så kallad gaffel, va?
Nu gör en gaffel på dig.
Då måste jag göra någonting tokigare. Jag får göra så här. Så.
Nu rökte din dam.
Damen är borta där. Så nu får hon gå på. Ja, du tycker det här. Så gjorde jag.
Skulle du äta upp en gran eller en vegetarian helst?
Upprepa.
Skulle du äta upp en gran eller en vegetarian helst?
Ja, jag tar och käkar en gran där, va? Varsågod.
Bästa film som du kollat på?
Då ska jag säga Amadeus. Milos Forman.
Har du fått fortkörningsböter någon gång?
Nej. Sjukt. Jo, det har jag. I USA faktiskt. På väg till Las Vegas. Det var ett bra drag du hade på gång där. Kill me fast. Jag skulle säga, för de som undrar, skulle Pelle ha mattat mig lite tidigare här. Men ja. Det är ändå kul. Kul beteende.
Det är kul. Vem ringde du senast?
Din partner Ida.
Det är uppfattat.
Jag kan inte stressa med tid heller. Jag ska berätta för lyssnarna lite kommentator att Pärlos har så att säga redan vunnit. Men,
en maträtt resten av livet.
Då får det bli falukorv och stuvade makaroner.
Det är ju fantastiskt det också.
Verkligen.
Nu börjar det närma sig.
Ja, det gör det verkligen. Nu blir det tyst. Det kommer inga frågor.
Den börjar tyst som en jävla stekspade här alltså.
Var är frågorna till mig?
Ja, hallå. Då undrar jag, vem är den kändaste personen som du har legat med?
Där blev jag tyst, kan jag säga. Ja, du. Fan, ska jag svara på det, hörru?
Det kan väl inte vara preskriberat, kan man inte säga.
Nej, jag var tvungen att... Jo, jag vet, jag var tvungen att tänka någon som är så här, liksom, vad man kallar det, öppet och odiskutabelt... Jag kunde inte gått dit egentligen, så att det var ju dumt. Så jag måste inte styra upp den, men... Nu gick min tid. Jag skulle säga att jag stod i schack där, så jag var tvungen. Men 12 sekunder hade du kvar, så jag hade kunnat stressa dig på tid där.
Ja, det hade du kunnat göra.
Alexander Pärlos gjorde redan tidigt ett move som var att han tog både ton och dam för att jag var lite... men framförallt så lyckades jag nästan trolla bort det med tid här, men nu gick det inte.
Nej, men jag hade fortfarande koll på
tiden. Då gör man att ta handen fram. Ja. Bra, Pärlos segrar av blixtschack... Men du, det enda jag kan säga, du fuskar lite med att du la av med frågorna där när du hade 12 sekunder kvar.
Men en vinst,
det är väldigt förståeligt, för du satt och hade värsta draget på gång. Så
nej, bara... men jag undrar, jag blev tvungen att hitta det där bara mattdraget. Ja, jag jagade dig med damer, jagade dig med tornet. Du hade 4 bönder kvar, jag har dubbla ton.
Du hade ju 2 mattlägen, du har missat 3 mattlägen innan, för att det gör man ibland. Du var så överlägset läge.
Ja.
Men du höll på att strula bort på tid där. Hade du frågat mig alla de där frågorna hade du kunnat strula till för dig. Men grattis, du vann.
Ja.
Skitbra. Ja. Jag älskar schack.
Det var kul att spela lite, eller hur?
Där ska vi göra om.
Det måste vi göra.
På det normala sättet.
Ja.
Ja.
Men du blev lite stressad när jag frågade dig om din kriminella
uppväxt. Nej, det var ingen fara faktiskt. Men du var kändaste person du legat med. Då försvann min tid snabbt. Det var smart att ta den frågan exakt.
Ja,
då.
Men exakt när det var så här. Ja. Okay,
Alice Ba kan jag säga då. Jag säger det, det kanske inte stämmer. Men det stämmer att vi har varit tillsammans. Och vi var tillsammans så länge att man kan lista ut att vi har...
Alice Ba Kuhnke.
Ja, just det. Mm. Den före detta kulturminister och liknande.
Ja, just det. Man vet inte...
Jag svarar hennes namn.
Ja.
För det är ju på riktigt. Man måste vara försiktig med det där. Vilka relationer man får outa. Så får folk gissa, oj vad många spännande kändisar. Han kanske har haft sex med, så man måste tänka så länge. Ja, så kan det vara. Jag har inte sagt någonting. Vi ställer upp det för att det är snyggt.
Ja, men fan,
vi kanske vill ha dem här.
Nej, men vi kanske vill kanske så här bara ha det lite när vi snackar under gången, bara dra något drag eller någonting. Ja. Eller hur?
Men ställ upp dina...
Så kanske vi vill... Ja. Eller nu blir det tvärtom, va?
Nu är jag vitt på fel sida, så det är inte bra. Ja. Men låt oss... Hade du mer roliga frågor där som var stressfrågor?
Ja, men jag har några... Eller jag har inte... Jag har nog dragit... Jag drog ju de hårdaste där så att du skulle få... Så att jag skulle verkligen försöka få det i balans.
Ja,
det var ju självklart väldigt viktigt för mig att göra det. För att varje sekund du tappar så var det ju fantastiskt.
Det var kul och det var klokt. Och det var, jag älskar lek och spel på alla sätt och vis. Så framförallt när det är så innovativt som det här blev så är det väldigt kul. Det har vi aldrig gjort förut.
Nej, men vet du vad vi gör? Det är lite trevligt, eller hur? Vi kör podden, men sen kör vi lite långsamt.
Superlångsamt, ja.
Lite långsamt schack bara. Så kanske man skippar att dra ett drag på 10 minuter för att komma in.
Som man gör i riktig gammal hedlig finkulturell schack.
Ja, verkligen. När man kan vänta. Men jag ska se här. Jag drog urinfrågan om du kan dricka för 100 000. Men det var inga liksom konstigheter.
Nej,
på.
När det gäller sånt där, jag är ganska okänslig. Jag skulle nog kunna göra det för 3 lax, typ.
och då är det... spelar ingen roll vilken person urin kommer från.
Det är då man börjar prata olika summor. Så är det.
Det finns fin urin. Det finns,
typ ens eget eller familjens och så. Ja. Eller när man börjar liksom... prata om en random snubbe här utanför Dramatens trappa.
Nej, men jag hade några frågor kvar på, så vi skulle kunna köra dem. Och det är så här, om kungen kommer hem till dig, och vad skulle du bjuda kungen på då? Vad hade du plockat ur liksom kylen eller så här, frysen?
Jag tror att den gamla jag tror att det sitter i väldigt hårt när gamla rebellen från förorten i mig som när jag var yngre ville då såklart i gammal sovjetanda bränna ner eller krossa både kungahus och familj och slott. Men den sidan har ju liksom mognat, så att säga. Så jag har ju ett andra perspektiv. Så jag har ingenting emot någon av personerna i monarkin. Och jag typ spelar golf med några av dem i Daniel helt enkelt. Och känner Victoria och så här. Så att det vore hycklande av mig att sitta och vara... emot de som personer. Men jag har alltid varit lite tveksam till monarkin och så. Men om Karl XVI Gustav kommer hem till mig så blir det de här stuvade makaronerna och korven av ren princip som han får äta med mig. Mm. Skulle jag säga. Jag skulle inte liksom stressa att springa och handla på Esplanaden.
Nej, någon sån här hjortron hjärta.
Det skulle jag nog vägra göra faktiskt.
Och jag tänkte så här, att vi ska gå in lite grann i din uppväxt. Mm. Lite Bredäng. Berätta lite grann, hur börjar allting? Eller vänta, fan. Jag ska ju dra en helt annan grej nu.
Ja, jag gör det.
Jag ska dra en helt annan grej som kommer leda in på det här.
Okej.
Men det här jag ska säga nu, det är helt jäkla sjukt alltså. Det är helt sjukt och jag nästan blir lite så här...
Har du upptäckt något under så kallad research? Eller?
Ja, fast någonting som också är lite så här, lite läskigt nästan. Mm-hmm. Alltså lite så här, men väldigt, väldigt, väldigt häftigt. Mm. Men så här att din pappa, han träffade din mamma när han var runt 22 och du blev gravid med
dig. Hon var 22, han kanske var 27.
Ja, men hon var 22. Hon var 22. Hon var 22. Mm. Och det var exakt samma sak som min mamma och pappa. Okay, de träffade när de var 22 och sen så fick de typ barn med mig där. Ja. Eller jag kom där. Och din pappa lämnade henne för en annan.
Mm, ganska...
Efter något år.
Ja, bara något år. Ett år kanske till och med.
Exakt samma sak för min pappa.
Okay.
Och sen levde du själv med din mamma.
Var han också invandrare? Ja, vi får se. Ja. Okay.
Sen levde du själv med din mamma.
Mm.
Och sen flyttade du också hemifrån när du var 15.
Mm.
Jag blev också själv med min mamma och flyttade hemifrån när jag var 15. Du heter Alexander.
Ja, det gör vi.
Som jag också gör. Och nu kommer vi till det också, det läskiga.
Okay. Den där gåshuden kommer nu. Den är redan på gång, va? Okej, okay,
ja. Vet du vad min pappa heter?
Nej.
Fernando.
Skojar du?
Nej.
Fast han är inte portugis, men han heter Fernando.
Chile kommer
från. Chile?
Ja.
Fernando.
Fernando.
Pappa som... Fernando, sonen Alexander. Lämnar vid 1 års ålder. Lämnar och lämnar. Det kan vi ju diskutera hur det gick till. Ja. Det var grymt. Och vi spelade schack. Började du spela schack också som tonåring, barn?
Ja,
eller där
10-12 år där någonstans.
Wow.
Men visst var det en sjuk.
Ja, det var faktiskt otroligt. Sen jag väntar mig inte att våra mammor ska äta samma sak, för vi kan inte hålla på. Så nej, läskigt ska det inte behöva vara. Nej. Det var mäktigt nog.
Men visst var det sjukt ändå, för att när jag satt och bara läste på om det, alltså, så jag bara okej, det där sen bara pappa Fernando, det heter ju min pappa också, och det är exakt hela den här
den här
starten var samma.
Det var väldigt många avgörande grejer som vi hade gemensamt där.
Ja, helt sjukt.
Hade vi slagit ihop det med Ola Rapace, som jag satt och snackade med honom, och vi kände att vi var lite själsliga på många punkter, vänner. Sen insåg att vi föddes typ 3 dagar ifrån varandra, alltså samma år, och alltså typ vi kunde ha fötts på samma dag. 1971, december 10 för mig, 7 för honom. Hade det också stämt med oss att det var den grejen, så hade det varit jävligt kusligt.
Men ja, jag tycker det, att det kanske finns ännu mer grejer.
Men, vi kommer hitta mer kanske under intervjun. Det var underbart ju. Fernando, min pappa heter Fernando Pereira da Cunha i efternamn. Vad heter din chilenske pappa?
Fernando Chantiana.
Och sen sitter vi här med Kronlund och Per Ros. Har du också varit inne på att du skulle ha hans efternamn någon gång?
Nej.
Jag var inne på det då.
Ja.
Faktiskt, till och med nu när jag gifte mig med min fru som heter Lagerström Zetterberg, så ska vi ta Kronlund båda två, eller ska vi bara ta Pereira da Cunha? Ska vi bara rädda upp det namnet, för det är på väg bort.
Pereira da Cunha.
Hon bara, Rebecca Pereira, fan vad snyggt. Och så, men sen kände vi att så blev det Kronlund, vi bara fortsätter med det. Ja. Men,
och sen sökte du också upp din pappa.
Ja, precis. Eller så här, han fanns där, vi träffades då och då. Och så där i period. Men sen när jag var 15-16, som det kan bli, så liksom började jag ta mera kontakt med honom. Mm. Han var ju aldrig borta. Han var ju liksom satt och klädde möbler, tatt tapetserare på Karlavägen, på Skeppagatan vid Karlavägen. Och bodde i Kista. Så det var inte så att han var i Porto, i norra Portugal. Men det var lite så här, som det var på den tiden också. Liksom, det var lite mer nonchalant för att han kanske... inom citationstecken inte fick träffa mig eller inte orkade. Inte, han träffade en ny fru sen och en ny familj. Men så jag vet inte hur mycket som var vad han inte orkade eller vad han inte fick. Och ibland kan det vara så att mamma är så här, jag tar grabben och gör det här själv. Du vet. Och så är man också kanske lite så här, inte kan systemet precis komma från Portugal. Så här, alltså, och, jag vet inte hur man bråkar med det. Och han kanske okej, då får jag ta Alexander. Och jag ska starta en ny familj. Och kanske en ny, och så fick han 2 nya barn. Jag undrar, träffade du din pappa? Har han en rolig brytning eller har han anpassat sig? Det är alltså exakt min pappas brytning.
Ja.
För övrigt, hans vänner, de har anpassat sig mycket bättre till svenska språket. Så hans vänner pratar typ så här. De kom samma år som honom, José Vidal. Han pratar verkligen så här, att han låter nästan svensk.
Ja.
För han gick in för det. Min pappa, jag vill inte tappa min identitet. Men med din farsa, hur har du träffat honom?
Ja, men jag sökte upp honom när jag var 25.
Okej.
Okay.
Vart bor han? Eller igen?
I Australien.
Okej.
Okay. Så han drog från Sverige.
Mm.
Så jag hade inte kontakt med honom därifrån typ något år till. Och sen så visste inte jag var han var. Men min mormor berättade typ på sin dödsbädd att jag hade en farbror i Skarpnäck. Så ringde jag upp min farbror i Skarpnäck. Och då så kom jag i kontakt med pappa.
Det är mycket mer dramatiskt, såklart. Men då pratade inte han...
Alltså, inte så dramatiskt.
Nej, men han pratade inte svenska.
Han pratade nog inte så mycket svenska. Nej. Jag pratade nog mest engelska med honom.
Så du får inte veta hur hans svenska brytning hade blivit. För det är någonting kul.
Jag skulle ringa upp en live i podden.
Ja, men det är också åldersgrej. Min pappa då, han var ju 27, så det var liksom, han orkade inte riktigt gå in för... Så han kan ju många ord och hänger med och förstår. Men det är inte många som hänger med när han pratar, som förstår vad han säger. Men
hur var det att ha en uppväxt utan en pappa, tycker du?
Så här tänker jag. Förmodligen, man tänker man blir äldre. Framförallt, vi har ju blivit pappor, du och jag också. Även det, nej, inte.
Vi har lika gamla barn.
Ja, precis, men däremot är du yngre än jag. Så det är inte så att vi har samma i vårt liv, samma skede. Men det hände samma, alltså min son är född 18 då.
Min också.
Ja, exakt, så det,
vilken månad?
Februari.
Ja.
Ja, men det är väldigt nära våra barn.
Ja, juli. Mm. Så att då är...
Ja, men jättenära.
Ja.
Det är ett halvår så här, typ, ja. Knappt. Så där hade vi en till sån liten high five, fist bump. men jo, jag växer upp utan... Då tänker man ju mycket på det när man får barn själv. Hur mådde jag när jag var... Nu är våra barn typ 2,5 där omkring. Så jag tror så här att det var nog massor av minus med att inte växa upp med pappa. Tror jag. En pappa. Sen fanns det ju andra... fadersfigurer på både fritids och min systers farfar, att de knepiga små familjetrådarna. och så man pratar om kvinnliga och manliga förebilder och sånt där. Så jag tror att det har funnits någon, men jag har alltid tänkt tidigare att jag, man är så här cool, fuck, det spelar ingen roll, fuck that shit, det är så här, man inte, det spelar ingen roll, det har inte betytt någonting. Min mamma var liksom grym och min pappa var charmig och gullig och så här, och vi träffades sen när jag blev äldre och så, men det har väl enorm betydelse säkert.
Men nu när du har blivit pappa själv, är det många gånger du har ifrågasatt saker som
ja.
För så har jag själv känt ibland att, nu, att allt bara, man har typ precis kommit över ett gäng saker och vissa saker har man inte kanske lagt så mycket vikt på, men sen bara så dyker allt upp och man bara börjar börja tänka ganska mycket och till och med kanske gråta över en del grejer.
Jag vet, jag tänker så här, det som jag tidigare har varit så här hårt dömande med mina föräldrar om vissa grejer som har hänt tidigt då, så blir jag så här, fan, de var ju så små. För jag är ju liksom 40 plus när jag får barn, du vet. Det är ovanligt till och med. Men att de är hyfsat känslomässigt mogen och sådär, har perspektiv. De var så unga, och den generationen också var ett barnslig generation. Som väldigt, individuell satsning som många i den generationen hade på sig själva. Som gjorde att de nästan blev lite nonchalanta med sina barn. På en del områden i alla fall. Så de kände att de var nog en del av sin generations störning. Och sen så var de lite omogna. Så att det känns, jag vet inte vad som hade hänt om jag hade varit 27. Och det var så här slut av, början på 70-talet. Och så här. Kanske hade varit helt hopplös som farsa. Det känns att nu, det är lätt för mig att vara lite präktig. Att jag är en bra far. När jag har så här rätt mycket pengar och haft lite karriär. Och kan slappna av. Och ha lite åldern inne. Och kan liksom vara hemma med min son från första dagen till nu, varje dag, och vara så här lugn, kärleksfull, närvarande far. Det känns, jag ska inte vara så kaxig med att det är så, jag ska inte vara så mallig kanske, andra omständigheter.
Vad har de negativa sakerna varit då?
Ja, men det jag menar, så det ja, men du menar för att din, eller
så som du har tänkt på utan att
med min uppväxt eller med,
nej, men utan att du har en pappa.
Ja.
Är det något du har tänkt på?
Jag har inga tvärsäkra, själv, det är bara så lite spekulation. Jag känner inte att det är så tvärsäkert. Just det, fan, vi har kört ett schack. Ska vara lite sådär att jag kör en sån. Det är något konstigt. Ja, men det är nog bara så att vi kanske kommer in på det sen också. Men när det gäller traditionellt sett så brukar den manliga förebilden eller pappan eller vad det nu är kunna inspirera sonen till att ha en känsla av att vara lite, det kan komma från mamman också självklart, men att stå upp för sig själv och finna sig som en slags trygghet när andra grabbar i ens barndom framförallt ska testa ens manlighet och bråka eller liksom frysa ut eller sådär. Där kände jag, även om min mamma är jävligt seg, aggressiv typ av kvinna, så kände jag mig lite sådär vilsen och inte hade någon aning om hur jag skulle bete mig när det här liksom riktades mot mig från andra unga alfa grabbar. Så där kände jag mig lite sådär förvirrad. Jag tog lite väl mycket stryk utan någon aning om hur man så att säga försvarar sig mot sånt.
Du tror att du blev mobbad och så, eller?
Ja, de mobbade folk. Jag slog verkligen. Det var ju liksom en betongortskultur som det ingår väl att så här, sniffa till sig de som inte vet hur man försvarar sig. Och det provocerar också unga, omogna hjärnor att se svaghet. Vill man nästan avreagera sig på ibland. Så de, jag tror de kände att det var en svaghet de kunde avreagera sig på hos mig. Så var det. Och jag hade inte så mycket. När började du med kampsport förresten? Var det tidigt eller?
Ja, alltså jag körde ju simning först. Och sen så, jag gick på taekwondo. Men då körde det kanske så här 2 år när jag var typ 8-10 eller 9-11. Men sen började jag kampsporten liksom seriöst när jag var kanske 17-18 alltså efter simkarriär.
Just det, men då är det så att säga för sent för att dela med mellanstadiet och högstadiet.
Ja, men det
med
var
hjälp
det,
av kampsport. Men jag hade inte heller det. Jag provade typ wushu, Shaolin, kung fu, men det var då är 1920, då var det redan över. Det var ingen som ville bråka med mig, du vet, om inte Paul Robert fick ett ryck. Men vi sågs inte så ofta då.
Han spöade på det någon.
Nej, men han var symbolen för att vi växte upp under samma period i Kungsan och
kungen av Kungsan.
Ja, precis, så mina polare från Bredning hängde med hans polare och honom och så där. Han var symbolen lite för att han blev också med i den kända filmen Stockholmsnatt och så. Så han symboliserade och de i mitt plugg. de som var hotfulla, så att säga. Så han är för evigt en liten symbol för det, för mig. Sen är det andra namn som är symboler som ingen känner till från min skola. Men de sitter evigt, de här som är Koray och Shin och vet, Bartok. Det är namn som man aldrig glömmer, de här bråkstakarna. Som nu skulle se så gulliga ut om man såg dem, om man fick åka tillbaka och titta på dem, 15-åringarna. Men de kändes livsfarliga då. Nåväl, men jo, med kampsport, precis. Så det, kampsport har jag faktiskt bara varit inne och nosat på, tycker det är fascinerande som fan, men aldrig riktigt... som alla, du kommer ju upptäcka sen, om vi då kanske researchar lite, men jag har ju gett mig på det mesta i livet, både när det gäller hobbies och sport och kultur. Så jag har varit överallt, men jag har liksom raskt vidare till nästa, on to the next, du vet, så att...
Du verkar ju satsa så sjukt hårt i alla grejerna som du gjort.
Ja,
också.
Under en kort brinnande period. Liksom.
En kort brinnande period. Och golfen verkar du vara helt psykopatisk.
Ja, den är tillbaks faktiskt. Som, som besatthet. Ja. Nu är det ju vinter som det räddas jag av. Man kan ju inte resa heller så lätt.
Men är padden en sån sak som du fastnade till nu?
Ja, padden det fastnade i 2010. Tidigt faktiskt. Upptäckte jag padden. Dels... Det började med Venice Beach faktiskt, hade de en liknande sport som padel. Sen upptäckte jag en Jungfrusund, fanns det faktiskt, som nu är vänner till mig, hade en bana där ute. Det fanns ju nästan inga padelbanor i Sverige. Så den spelade jag på, sen fanns det en bana när spanjorer startade i Los Angeles. Kan väl komma till om vi gör det, men där jag bodde under säkert 12 år. Där spelade jag otroligt mycket. Så det var några år i LA framförallt, typ, framförallt 2013- 2014, fan jag spelar mycket då. Men så att den har varit en period som har hållit i sig lite, och så har den växt till liv igen nu, därför att det är så många som testar det nu, så jag tycker det är kul. Så nu spelar padel svinmycket igen.
Vad är svinmycket för dig bara?
Dels så mycket, alltså hade jag fått tillåtelse, jag har ju många perioder i mitt liv där jag varit då bara singel och fri som en fågel utan barn och familj. Då finns det ingen som stoppar, då är det liksom så här 4 timmar om dagen varje dag. Om jag tillåts. Men nu stoppas jag lite av familjeskäl. Så det blir bara kanske 2-3 gånger i veckan. Så att säga.
Ja.
Okay. Vilket känns jättelite.
Ja. Nej, men jag förstår.
Mm. Men om vi ska gå in på något där med framgång då. Vi pratar säkert indirekt om framgång hela tiden kanske. Men apropå, jag ska bara ta den lilla tråden med paddel. Där har vi ett typiskt bra exempel. Om man skulle vilja se... En röd tråd hos mig är att jag känner att jag ofta är inne på rätt grej. Har en typ bra känsla för vad som är på gång och är nyfiken och så. Ser tydligt visionen. Tycker att jag ofta är rätt ute. Dels det gäller musikstilar eller vad som är nästa kultursvängning kanske. Eller till exempel då paddle. Då sa jag det redan 2010. Till alla entreprenörsvänner jag hade som hade ork och pengar. För jag försökte själv med att hitta liksom lokaler och hyra, för att jag bara... Du vet, som crack cocaine på 80-talet. Sådär. Det går inte att låta bli om man bara lurar in folk. Bara ge paddle rack till någon. Låt dem prova och de är hooked. Vilket visar sig såklart vara sant, eller men jag försökte få igång det faktiskt. Men det var otroligt svårt. Så till slut, de som lyckades här i Stockholm framförallt. Det var ju lätt i Helsingborg. Och sådär, det är inga dyra affärer där. Men... helt hopplöst nästan, men det jag menar då att jag går runt och då tycker så här, det där visste jag och jag sa det, men det är en sak att veta och säga och en sak att få det att hända. Och det har faktiskt varit en, varför jag tar upp det är dels för att såklart berätta hur vass jag är på att se vad som är på gång, men också för att säga hur pissig jag är på att leverera och manifestera ibland. Eller manifesteras gör saker, men jävligt mycket hjälp behöver jag, och andra behöver göra saker för att det ska hända runt om mig och så. Till och med rätt dålig på att sätta ihop team, tror jag. Också. Så att jag kunde inte utnyttja den. Och det gäller 500 andra grejer i mitt liv. Där man liksom... jag visste, jag såg det. Men applåderade den som fick det gjort, så att säga.
Och vad ser du framöver då?
Eller hur? Ska jag då avslöja mig själv här?
Du kommer ändå inte ta tag i det, så då kan du lika gärna ge bort.
Nej, jag vet, men jag kommer också bli motbevisad att säga, ha, du trodde på det, du.
Jag vet. Men är det något, kan du ligga hemma och tänka så här, okej, det där är nästa grej.
Ja, men
det där ser jag nu.
Ja, jag försöker skriva ner det ibland också. Jag har lite anteckningar. Skulle jag fuska skulle jag kunna kika på vad jag tror och så där, men jag skjuter upp det lite, men just nu, för just nu är mitt huvud någon annanstans. Det är också så här, jag har ingen Inga andra jämförelser för övrigt, men Kanye West. Jag känner att jag inte är långt bort ifrån att vara lika virrig med stickspår som Kanye West kan vara. Så jag känner så här, pff. Vi får se om jag kan fokusera på mina idéer och kring vad som är på gång.
Spännande.
Ja, vi
återkommer till det.
Ja, verkligen.
Men vi måste bara slänga upp barndomen här. Blivit mobbad. Mm. De liksom kastade sten på dig i ryggen och lite sånt när du var liten.
Ja, och så vidare.
Och sen så...
Får bara säga en sak som jag tänkte på. Det var en nyhet för några... Jag ska, apropå mobbas. Jag har varit lite försiktig förut med att inte hålla på att vara självömkande och så här, och ny, snyftig. Man blir snyftig sen när man är pappa själv och tänker nu att min son ska råka ut för det ena och andra som jag tänker att jag råkar ut för. Då blir jag jättedramatisk och blir så gråtfärdig och tycker synd om mig själv. För då är det inte jag. Du, liksom, du ser att det är ett annat barn. Och så. Och så var det något mord som skedde ganska nyligen. Några... kanske 15-16-åringar som slog ihjäl och torterade några 12-åringar. Jag kan inte exakt.
Ja, jag hörde om det också.
Men då fick jag så här tråkig gåshud på att jag minns en händelse som var jag och en annan 12-årig kompis till mig som blev just på G och blev så pass hårt trakasserade. Men turen var då att det avbröts efter 10 minuter. Men det var, de stod med pilbågar, alltså seriösa pilbågar och vapen då. Och tvinga oss att lägga oss på gräsmattan, jag och min grabbkompis, och så att säga böga, som de sa. Så de stod med vapen och hotade oss och så låg vi och, det var en sorglig, väldigt filmisk scen, vi ligger och snyftar och försöker hångla lite med, liksom, jättestark scen egentligen.
Sen så, vadå, att ni skulle hångla med varandra?
Ja, de låg och sa det och de stod och hotade oss med pilbågar. Sen till slut så bröt vi ändå för att så gick vi och blundade därifrån, så kom en pil just satte sig i träd bredvid.
Nej.
Så det var ju så lite så allvarligt. Det var shit. Men det gick ju över efter det då. Men det, när jag fick höra den här historien som nyss hände, så fan vad nära det var att det var så stört det kunde ha blivit. För det var så likt setupen för det där. Så där klarade jag mig undan, kan man säga. Men,
så de tyckte bara så försöka förstå den här, så de tyckte att ni var, du och din polare var...
Nej, men det var väl deras idé om det. Deras idé om förnedring såklart så på den tiden. Så,
och, så alltså, de sa att de la ju på marken, så stod den där med pilbåg och så här, kyss varandra, håller med varandra.
Böga, ska det vara, böga. Så skulle vi liksom... Ja.
Och då gjorde ni det av rädsla?
Ja, först liksom trevande och gråtandes. Men sen hade vi väl någon grej att vi inte kunde göra det. Och tog rysaren att liksom bara försöka gå därifrån. Men det funkar ju, fast det var nära att vi blev det.
En pil i ryggen
var väldigt nära, eller skallen, precis. Det var jävla läskigt. Men massa sådana grejer. Men det sånt sätter sig också såklart som en grundotrygghet i en. Framförallt om man inte kan, där pratar inte varken jag eller min kompis, tror jag, ut om med någon vuxen. Eller, och inte för någon kompis heller, för det var förnedrande. Så det var en hemlighet. Vi pratade inte om det, han och jag heller, någon mer. Jag hade typ glömt bort det. Men alla sådana små grejer, jag vet ju att det är jätteavgörande för hur man utvecklas som person sen. Så är det ju bara. Men det är fan vad man får nya insikter när man blir pappa själv. Man liksom var tvungen, man blir tvungen att bli blödig mot sig själv också.
Och jag tror att man har så mycket, mycket kvar.
Ja,
alltså nu har ju inte våra barn ens börjat i grundskolan.
Och det är så svindlande och så utmattande att tänka på alla grejer som, ja, men så här, man ska bara stå ut med och se hända.
Man tänker ju bara så här att det man själv var med om, det är ju så, alltså i många fall väldigt så här hemskt. Mm. Och då tänker man så här, det kan ju inte finnas att ens eget barn skulle vara med om det. Men det är säkert så generation till generation att alla är med om det, mer eller mindre, på olika sätt. Och alla överlever det också, på ett eller annat sätt, i alla fall de absolut flesta.
Mm.
Det är bara att det känns så sjukt att man ska ha en egen person som blir olyckligt kär, eller blir mobbad, eller känner sig väldigt ensam och inte har någon att prata med alls. Mm. Eller så här, så att det, ja... Speciellt.
Mm. Jag tänker att man kan känna sånt, man blir också. Man känner på energier hos andra människor när om de har varit i samma perioder själva som små. Så kan man känna ganska direkt hos någon. Mm. Som jag känner med dig. Jag vet inte hur allvarligt det var, men det känns som att jag också fick bita ihop en del.
Ja, lite grann i alla fall.
Mm.
Fast inte så mycket mobbing. Det var mer att jag bodde i fosterfamilj när jag var 15.
Men det är väl tillräckligt. Jag menar,
så att jag liksom, hade lite stökigt på lite andra fronter.
Ja, men jag menar överhuvudtaget att man känner att det är en hotande ångest som man biter ihop och inte får deala med. Så, för man kan bli spänd, man får en anspänning. Det kan man få från 2 års ålder såklart redan. En anspänning som ligger, som man sen blir så van vid. Att det liksom grund, så att man i grunden nästan inte andas bra ända upp till vuxen ålder. som man är så van vid. Ett läge som är så att stålsätta sig mot ångestkänslor och så. Det kan jag känna igen oss. Och det är så här, livet är så pass tufft att de flesta har det. Så är det ju. Så det är inget unikt på något sätt. Men det är därför det blir populärt. Okej då. En grej som kommer komma starkt, ja, andning. Inte för att det bara personligen är någonting, men jag tror att det kommer bli mer och mer respekterat. Andning som livsavgörande konstform. Det kan ju såklart de som har gjort yoga och ett kampsport och annat. Det är svårt att fighta sin ring MMA utan andning.
Ja, det är tufft.
Det går ju inte. Men jag tror att det kommer liksom bli alla fokus på det. Men visst, jag känner mig så här, ta ansvar för podden, tiden går, säger jag, men det är du som bestämmer.
Det är jag som bestämmer. Ja. Jag var så här att jag och Ida, min fru, vi var och firade 10 år häromdagen. Och då så var vi och åt på Fransén.
Mm.
Så jäkla fint.
Blir det en klassresa för dig när du gör sånt? Har du vuxit upp med fin mat?
Nej.
Inte. Vilket område växte? Vänta, förlåt.
Haninge.
Jag vet inte allt om det.
Haninge, Brandbergen, Västerhaninge, Skogås. Alltså runt där.
Precis. Det var inga 7 rätter som du var van vid.
Nej, absolut inte. Men när jag var där så såg jag en god vän till dig. Max Martin.
Ja, precis. Lite, vi slänger oss lite med bästa vän. Det gör ju han och jag. Och sen tänker man sig säga att någon annan är min bästa vän. Och så, men han är väl den som är original best friend.
Ni gick på Adolfs Fredriks.
Ja, nästan Södra Latin. Alltså,
Södra Latin.
Vi kommer nog in. Jag tror han försökte också. Jag försökte komma in på AF. Alltså, inte jätteseriöst försökte det, men vi gick inte på AF. Det gjorde ju när vi gick Södra Latins musiklinje då, gymnasiet. Jag och Martin. Så och från och med nu, det brukar jag säga så här, Max Martin, han heter ju Martin då egentligen. Diskonamnet är Max Martin, kändisnamnet. Men jag säger nog, eller jag säger Max Martin nu då i podden. Det blir väl så alla fattar. Men det blir roligt att säga, för han hette ju inte Max Martin då framförallt. Men när Max Martin och jag träffades, när han var 16 och jag var 16, så hade vi inte gått AF, den naturliga bakgrunden när man går musikgymnasiet. Så vi kände oss redan första dagen så här, att vi såg, okej, där är en långhårig kille från orten. Där är en till långhårig kille från orten. Förmodligen rocksångare i ett band. Det var lite som du och jag, så förmodligen heter pappa Fernando, nästan så. Man känner att vi kanske har någonting gemensamt. Så att vi satt oss bredvid varandra och liksom kände, men du och jag då, typ så. Kan lägga till att Claes Åhlund, en till långhårig kille från förorten, var också i vår klass. Och okej, vi tre då, kände vi. Så jag får ta med honom där också. Det är fortfarande en av mina närmaste vänner, Claes Åhlund. Men sen, så vi fann varandra på det direkta och enkla sättet. Och det stämde, vi var rocksångare i varsitt rockband och liksom hade inte klassisk bildning på något sätt. Så vi gick igenom den här skolan med lite komplex. Han var faktiskt mycket mer begåvad på att sjunga och spela piano. Så att jag tyckte han hade nog inte lika mycket prestationsångest och kände sig lika mindervärdig som jag gjorde faktiskt. För jag var liksom inte, jag var fan inte begåvad nog för den här musiklinjen egentligen, skulle jag säga. Lite för poppig också. Men vi gick, jag gick klart den här jävla linjen, skolkade som fan. Men tog mössan och behöll vänskapen. Han tog aldrig studenten för övrigt. Han är klassisk, du vet, med alla Bill Gates och Jeff Bezos och Steve Jobs, alla dropouts som man säger. Ska Max Martin också vara en dropout. Jag var faktiskt lydig nog, jag tog den här jävla mössan i alla fall. Men med en dropout-stämning i det. Sen har vi jobbat ihop och hängt, och det finns säkert en parallell så här. Det förstår jag om man kan tycka att det är faktiskt ganska intressant, spännande, kanske så här, historia och vänskap han gör. Dels för att om man tycker jag är kul att lyssna på, men också han är då en av de, snacka om att vara en framgångspodd och så pratar man om framgångsrika människor, så är han, man kan inte vara mer framgångsrik skulle jag säga inom sitt område än vad han är i vårt område, musik då, eller så här, populär musik får man säga. Om man ska vara noga. Man kan inte bli mer framgångsrik hitmakare än Max Martin. Så att han är ju superspännande. Jag förstår att det är en drömgäst för många, dig och andra. Men där kanske man får hoppas. Man får hoppas att man får hit honom, men det är inte lätt. Han är lite skygg inför sånt. Men ja. Men det var ett långt svar på, där träffade du Martin. Jag liksom tänkte att det kom följdfrågor som var ungefär sådana. Men,
har ni gjort mycket musik ihop?
Ja, men man skulle säga förvånansvärt lite om man tänker då att vi då hänger så mycket. Men det har blivit så att vi av olika skäl inte så ofta jobbar upp. Det är jättelite om man kollar till vad vi har gjort som vi hann och gör tillsammans. Det är ett antal låtar, men vi har liksom hållit på med lite olika stilar och gått om varandra lite så och haft naturliga andra partners. Sen gör vi typ samma grej så att det blir överflödigt ibland. Så. Sen, och ibland kan det vara så enkelt som att jag har liksom så här försvunnit bort i något av mina maniska infall så att jag har inte ens funnits till hands för honom att skriva med, kan man säga. Många perioder också. Så det, det finns många olika skäl till det, men när vi ses och jobbar ihop blir magi. Men däremot, eftersom vi har jämt kontakt, vi har alltid varandras öron till alla låtar vi gör. Varenda låt han har gjort någonsin har jag liksom varit med från både idé till slutproduktion och tyckt och lyssnat och varit. Så där är vi alltid med varandra. Och han, de flesta jag har gjort också.
Vad tycker han om, har han varit med någonting i senaste låten Idol?
Nej, han, jo, han, jo, det skulle jag faktiskt säga att han har varit, men inte, som vi brukar säga, inte på pappret. För att, det finns ett sätt att man är med och skriver, men ofta är vi med varandra.
Ja, men lyssna lite och ge
ja, man säger så här, man är ganska tydlig ibland också med att man säger, jag tycker inte att det håller där och där behövs det någonting annat, men så kanske inte man kommer med konkret ett förslag utan lös det bara. Så han har ju naturligtvis varit på mig också, så här, det här är skitbra. Jag tycker att det som saknas dock är känslan av det och det. På det och det stället kanske. Och där har jag sagt, utan att gå in på detaljer, var han avgörande för några moves, några drag i låten. Apropå drag, det är mitt drag här på schacken, va?
Nej, det är mitt drag faktiskt.
Ja, det är det. Nej, men det var några drag som han inspirerade till som var jätteavgörande. Så att, tack som vanligt Martin där. Så, men man är roligt nog försiktig. Låt oss säga att han jobbar med Coldplay som han har gjort nyligen, du vet, och jag lyssnar på det. Då får jag också jag får liksom vara försiktig med att lägga mig i, för låt oss säga att jag har en svinbra idé och så kommer jag med en text eller melodigrejen. Då kan det vara så, det är bara teoretiskt också, men du måste förstå att det är så här, då kan det vara en så pass bra idé att man vill ha den, men de har inte kanske bett mig om det. Då måste han förklara att nu har vi en ny låtskrivare här som bjöd in sig själv. Man behöver vara försiktig med. Det var kanske ett stickspår som var lite väl onödigt att gå in på. Men jag skulle nog säga det att jag tror att vi är ganska beroende utan att vi vet om det, av att få varandras liksom inspiration och öron hela tiden, för att känna att man är, vi är ganska ärliga också mot varandra. Så här. Jag tycker jag tappade det. Det är tråkigt. Du var bättre förr eller vad du kan vara. Man är svinseriös och liksom ärlig.
Men kan du känna någon typ av avund på att han är typ den mest framgångsrika genom tiderna och ni är satt bredvid varandra och att det lika gärna skulle kunna varit du?
Ja, gud ja. Det skulle, när liksom drar tanken till sin spets, så skulle det inte lika gärna kunna varit jag. Men däremot så kan jag vara superstressad av en sjuk när den sidan av mig tittar fram, så att säga. Det finns ju en sida igen för allt. Sådär. Och när den bekräftelsesjuka sidan tittar fram, som bryr sig om hur alla andra ser på mig och bedömer mig efter yrkesframgång och sånt, då kan jag bli så här, alltså, djupt mörkt, svartsjuk, avundsjuk och bitter och allting. Så att det är verkligen tidigare på ett alarmerande sätt i perioder. Jag tror många kan känna ändå, även om man inte jobbar med, känner ändå att det är yrket som stressar. Låt oss säga att det är en syrra eller en brorsa som blir mer lyckad eller favoriserad i familjen eller någonting. Om man själv är pundaren som liksom får återfall. Eller man känner där, ja, vad misslyckad jag är. Varför kan jag inte vara lyckad som min bror eller så?
Och ändå har ju du enorma framgångar.
Ja, jag tror det som är varför jag inte kan liksom heller säga det, att med vilken normal måttstock som helst så är jag superframgångsrik. Men jag åkte en gång en medelhavskryssningssemester en vecka med en alldeles för dyr jott, så att säga. Som jag säger, det känns inte ens bekvämt att bete sig så här, för det är något, dels lite jante, och det är lite så här ortenkille som inte ska hålla på och löjlas med överklassbeteenden. Men åkte runt med en sån svindyr båt med besättning och sånt och tyckte så här, jag vågar inte ens gå, det känns pinsamt, den är för fet och för töntig och lyxig. Men var vi än la till så var det som en livbåt bara till de ryska och kinesiska liksom jottarna. Så den var ju för hela resan den pinsamma båten. Men för mig var det liksom så här, jag kan inte ens liksom på allvar gå på den där sinnessjuka dyra stora båten. Det tar jag bara som en liten enkel metafor, att det är fortfarande en fet jott som inte får ha råd att ens hyra. Då är jotten en lilla, min karriär då, det är inte många som får till det så som jag har fått till det med låtskriveri och annat. Men den känns i, när den sätts bredvid Max Martins track record som hitlåtskrivare eller det finns ju många som helst nu. Kjellback också här från Sverige och Avicii och liksom många Abba, Björn och Benny, du vet så här. Då känner jag bara att jag är den här livbåten i jämförelse. Men det är bara för att jag satt
den jämförelse med legender.
Ja, men så, och du vet, jag brukar säga det att jag försökte göra avtryck i historien, känner jag när jag var liten. Jag ville liksom bli, då hade jag lagt ribban på Alexander den store, Makedonien från 300 före Kristus typ. Så här, där var väl en rimlig så här, nivå på att sätta avtryck i historien. Eller Napoleon. Och då säger jag, det är inte friskt att sätta de kraven på sig själv. Nej, men jag tror att jag någonstans i mig så här, tycker till de här namnen jag pratar om nu känns bleka. De här Zlatan, Max Martin, så här, kom igen när ni är Lenin. Nej, men du vet, så att jag
liksom, Jesus.
Jag vet inte varför jag har precis Jesus, Mohammed, kom igen. Jag har nog fixering vid det här med att avtrycka historien och lyckas och så, som är apropå framgång. Liksom, det har inte ens med framgång att göra, det är liksom en helt annan grej.
Det låter också som att du är rädd för döden.
Rädd för döden? Ja, precis. Vill jag bli odödlig kanske? Det.
Alltså för att... Nej, men jag håller med dig. Man vill ju...
Vad är storhetsvansinne man har?
Man har ju ett liv här, och det livet vill man ju maximera så mycket som möjligt. För sen kommer det gå ganska många 100 miljarder år, antagligen, så man inte har något liv alls. Till och med säkerligen ännu längre. Ja. Så då på den här korta lilla tivolit man är inne på just nu, så vill man väl maximera det och bara testa hur långt man kan. Mm. Jag brukar tänka lite grann så här faktiskt, att tänk att alla är på ett stort nöjesfält. Så kommer du till det här nöjesfältet, och sen så knackar du på den här dörren, den här grinden, du öppnar, så står en jättestor vakt där. Och då säger den här vakten när man går in, du får göra vad du vill på det här nöjesfältet. Mm. Men det stänger klockan 9 ikväll.
Exakt.
Och då så bara går man in och bara, tack så mycket, så går man in. Och sen bara så här, upp, vänta ett tag. Och så vänder man sig och säger så här, du, det kan stänga tidigare också, så du vet. Och där inne kan du välja om du vill gå ut och städa eller åka kärlekstunnel, eller om du vill gå och slå ner någon, eller om du vill liksom, vad du än vill, om du vill bygga business där inne, eller vad du än vill göra där inne, ställer du och sjunga på scenen, eller vad den som hjälper dem ställer sig och sjunger på scenen, och sen så någonstans tar det slut. Och vad väljer man då att göra på den här lekplatsen, det nöjesfältet?
Och med ovissheten, och det kan vara öppet jättelänge. Det kan också stänga om en halvtimme, en kvart. Mm. Eller...
Det kan vara, och antagligen så stänger det klockan 9.
Ja, framförallt.
Det kanske kan stänga 9:30, stänga 11, men det kommer garanterat inte stänga 12.
Ja, det är också roligt om man vill, så här, när jag lämnar nöjesfältet sen, så vill jag att det ska vara en staty på mig som de andra sen ser när de kommer dit och ska ha sin tid på nöjesfältet. Eller vill jag bara få värsta lyckokicken i en halvtimme, åka runt i en livsfarlig berg-dalbana. Eller vill jag liksom se till att jag så här, taggar in mitt namn på muren, Alexander Pärleros eller Kronen. Så, så här, vad gör man? Så här, vad är viktigast för att lämna avtrycket eller liksom kicktorska sönder tiden på bara liksom upp och ner i en galen fritt fall-grej liksom?
Fast det hemska är ju,
man kan ju kombinera de här två också. Du vet, man kan klättra upp jävligt högt och rista in sitt namn och sen hoppa fritt fall. Man kan ju försöka göra både. Men jag förstår liksom, vad gör man av tiden där? Det är lite stressat, det är limited time. De här engelska uttrycken jag sa nu, det är inte vanligt, jag vet inte varför jag sa det ens. Limited time, det är intressant. Apropå självmedvetenhet. Vad fan pratar jag? Som hela PH-deltagare bara slänger ur med amerikanska uttryck. Men jag håller, den är jättebra, den här nöjesparksmetaforen tycker jag. Liknelser överhuvudtaget är väldigt användbara tycker jag, man ska få lite perspektiv och lite förståelse för situationer. Så det, jag uppskattar dem.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Berätta lite grann hur du kom in på musiken.
Eller ja,
hur du började musikproducerandet och sen hur det växte till att du stod där sen med från Backstreet Boys och Britney Spears och NSYNC och hela gänget.
Snack om där, just den här perioden som jag kommer till den ändå så fort som möjligt. Backstreet Boys, Britney Spears och allting. Då pratar vi alltså slut av 90-talet där. Men från början är det nog så att jag, musik var så här, det var musik, det var schack, det var fotboll, det var hur mycket som helst. Och jag var på alla de här grejerna. Sen vill jag inbilla mig att det var lite tillfälligheter. Det kunde bli teater eller schack eller hockey. Så här. Men det kanske är så att det faktiskt där musiken den var starkare, dels förutbestämd och starkare än jag tror. Som, så varför det blev det till slut som jag valde. Men ibland tänker jag också att jag var lat, att det var minst jobbigt. Faktiskt, för att jag skriver musik oförskämt lättsamt, om du förstår menar. Det, alltså det kommer lika lättsamt som ett rappt skämt på en middag. Så att säga, på att jag tar hand om det och strukturerar och liksom så. Men, och jag producerar och det kommer, jag hör i huvudet. Som en, så här, det är tydligen inte så vanligt som jag trodde, men att jag kan liksom jobba i huvudet. Så att säga. Man måste spela in det och lyssna på det. Och så. Men jag har sån... jag kan liksom behålla det. Som, ungefär som många kan göra med bilder så musiken. Det, jag vet inte hur ovanligt det är, men så jag kan hålla på rätt mycket ut. Men det, min poäng var att det var ganska, det kändes lätt och bekvämt. Jag kanske är lite lat faktiskt, att jag många andra grejer var otroligt ansträngande och jobbigt i jämförelse. Så det är väl en banala förklaring till att jag fortsatte med det. Den vackra romantiska, att jag var besatt av musik och jag liksom född till det. Det kan vara en variant. Och det kom väldigt naturligt till mig. Och så att, men jag höll på med det. Och det blev mer och mer det jag skulle ha på mig, kände jag. Men när det började likna ett yrke, det var först när jag var 18 någon gång. När man liksom började... Sen är det så här också, jag vill ju egentligen bli popartist. Eller rockstjärna såklart. Så det sitter ju alltid i där. Och nu visar sig att producenter sen framtiden skulle bli någon slags stjärnor. Som det, liksom efter 2000 någonstans, millennieskiftet, så bara producenter är liksom stjärnor. Musikproducenter. Men musikproducent var någonting man gömde sig bakom artisterna och var lite så här ödmjukt hemlig. Vi gick emot min natur helt och hållet. Pharrell Williams som är producent, också lite artist. Det skulle jag säga var nära hur jag tänkte mig att jag skulle vara, möjligtvis. En sån snygg, cool, dansande, ja, karisma, bomb till människa som Pharrell Williams som både producerar och är artist. Men där skilde vi oss åt, han och jag. Han blev det, jag blev inte det. Men så jag fick några producentjobb som var så här, lite hittepåjobb redan 18-19 års ålder. Men det räckte för att tro att jag har hittat mitt yrke. Sen var det bara bröd och vatten och nudlar till man blev typ 25-26. Det var liksom ett yrke som ingen tog på allvar på den tiden, kan jag säga. Jävligt luddigt. Och hur mycket ska jag gå in på det? Men Dennis Pop är en figur som är jätteinflytelserik på början av 90-talet. Musikproducent som dog för tidigt, 34 år. 98 var det, tror jag. Han hade redan liksom haft stora drömmar och fått saker att hända. Och även lyckats internationellt med Dr. Alban och Ace of Base och grejer. Så att han tog hand om Martin och mig och några andra sen... Råkade vi vara begåvade nog att ta vara på chansen och hade bra idéer. Och det här slumpade sig så att en stor, rik skivbolagsmogul och förlagsmogul som heter Clive Calder, sydafrikan, fick upp ögonen för oss borta i Sverige. Och satte sina projekt på oss som var så här, vi har lite boyband, Backstreet Boys heter de. Britney Spears, en liten tjej som från Disneyklubben, wow. Och NSYNC, och så det bara ramlade ner.
Justin Timberlake.
Ja, så här, allt ramlade ner i knät på små hungriga unga. Vi var ju ett stort gäng, kanske säkert. Grundgänget var 8-9 stycken. Sen var det lite fler till om man tittar. Men då ramlade in pengar som sen väldigt snabbt blev stora pengar. Och sen, sen var det bara till att ta vara på det eller inte. Själv la jag av med musik fram och tillbaks i omgångar för att jag inte pallade med det psykiska trycket faktiskt. Så jag var lite av och på i några
båtar. Vad var det som jobbigt psykiskt då?
Dels kanske var prestationsångest när jag tänker tillbaks. Men mycket andra grejer som pockar på i mitt vill ha uppmärksamhet var allt från andra saker i livet. Bildning till exempel. Alltså jag känner mig ett obildad, känner jag. Fan, jag är kunskapstörstig. Det har alltid varit i och för sig, men liksom inte haft någon som har visat vad det är. Men det hittade jag själv då när jag var runt 19-20-21. Pluggade liksom under komvux, sen under universitetet. Och jag var till och med SO-lärare en period samtidigt som jag jobbade med musik. Andra Britney Spears-skivan parallellt var jag högstadielärare parallellt med den.
Ja, sjukt.
SO. Men så att jag blev tokig i det här med det är jag fortfarande. Alltså, inte en dag utan 3 timmars ny kunskap måste in i huvudet från något område.
Du har det som...
Ja, det är spontant. Alltså, det är ungefär som att du bara frossar i mat eller något. Lite hälsosammare med kunskap kanske. En fast food som man trycker i sig. Men samma liksom naturliga hunger. Ja, men det tog mycket. Så jag kunde inte bara koncentrera på musik. Det gick inte.
Och när kände du att det exploderade? Var det Britney Spears Lucky?
Ja, den var ju största. Du hade lite pengar innan med Meja, en svensk artist som inte alla har koll på. Men hon råkade sälja Japan helt oväntat nog. Så där, wow, 1 miljon plattor. Så det var första så här, shit, pengar. Det trodde man inte. Sen var det Britney. Det var några små grejer innan, men Britney var ju så här Amerika och sinnessjuka siffror.
Hur kom du i kontakt med Britney?
Ja, men det var ju helt enkelt. Hon kom, blev skickad till oss i vårt gäng. Jag fattade inte riktigt vad det var. Jag var mest inne på hiphop då. För det var liksom 95-96. Och hiphop har alltid varit min största passion musikmässigt, även när jag var liten. Men så har jag gillat pop och alla möjliga stilar, men hiphop har liksom varit där och dominerat än idag. Men så att den tog mycket så här, visst, pop, skitkul, men hiphop, det är där det är spännande och sexigt och det där händer och det är nytt och kul och jag tyckte det var töntigt ens med melodier. Man ska vara rap, vet, beats. Så jag var väl lite också så här, jag var glad att jag fick vara med kan man säga. Jag var lite tveksam till det i början. Men när jag väl gör de här poplåtarna, då är det 100% superpop, seriöst arbete. Vet.
Och då producerar du Lucky?
Ja, det var en av låtarna som Martin också, som vi gjorde tillsammans. Så gjorde jag någon mer låt med någon annan. Sen jag skrev låt. Det här är också en grej kan man ta upp apropå mikroframgångar. För det finns ju framgångar som är ens personliga livsframgångar. Sen jag kallar för mikroframgångar, det är typ alla små projekt eller låtar. De är liksom en liten framgångsliv i sig själva. Varenda låt jag gjort, eller varenda låtidé jag haft, är ju en liten så här, ska det bli framgångsrik om man, de nästan får ett eget liv, de här låtidéerna. Då är det små framgångsgnuttar allihopa.
Ja.
Då tänker jag, det finns jävligt mycket i min hårddisk olyckliga låtar som inte har så mycket framgång, låtarna själva. Som ibland kan ha förtjänat mer framgång. Om man lyssnar på dem så att den låten är bättre, fetare, mer spännande än de här låtarna som har blivit hitlåtar ute där. Det är tillfälligheter ibland. Men jag fick till exempel Backstreet Boys. Jag fick aldrig ut någon låt med dem. Jag spelade in säkert 4-5 stycken. Och Nick Carter har gjort massa grejer även senare. Men NSYNC fick ut någon låt med. Sen var jag med på Britney Spears igen. Och i den här vevan var det mycket, mycket grejer hemma också. Robin... en grupp som heter Lambretta med Linda Sundblad, skitskönt band, och hon är jättebegåvad. Och så vidare och så vidare. Men enkla svaret, Britney var ingen tung artist som vi fick jobba med. Så var det inte. Det var en helt okänd liten som nog inte så många trodde på kanske.
Hur var det för dig när ni när du skrev den där låten och det blev en sån mega världshit?
Jag hade vant mig, för innan den blev en hit, Lucky, så året innan var ju Hit Me Baby One More Time, down, down, down. Den var en stor hit och Oops. Ja, den kommer senare. Men hade Britney också, tror jag, Backstreet Boys, han får ut några hits. Och även Robin hade några USA-framgångar som Max Martin och Dennis Pop gjorde, Show Me Love och sådär. Ja, så jag hade liksom vant mig vid såhär, det sjuka är det, jag kan väl lägga in det, det sjuka. Jag hade vant mig vid, kan man tycka. Men egentligen var bara så, det jag känt hela mitt liv som var såhär, det är klart att jag och vi kommer liksom vara störst och mäktigast. Alltså någon slags ta in det ungefär som Notch innerst inne, så här, visste också att han skulle bli världsberömd tv-spelsprogrammerare, Minecraft-kille. Ibland kan man ha en sån här kuslig känsla. Jag vill säga, vi kommer ha, jag har till och med anteckningar från när jag är 15, så här, planer på hur vi kommer nå högst upp i pyramiden av låtskrivare. Vi kommer ha tre låtar samtidigt på topp tre Billboard. Jag har liksom skrivit upp de här grejerna.
Det låter lite grann som en måltavla nästan.
Ja, det var innan jag visste vad Secret och mål...
Secret,
The Law of Attraction och måltavlor var, men jag höll på så rätt spontant. Man kan ju hävda då, rent, om man vill vara flummig som jag tycker, att det verkligen är just därför. Men jag har absolut, om man skulle ta mig som exempel på när det funkar, så skriva upp och se tydligt med självförtroende målbilder, så har jag hållit på så. Så jag tyckte en del av mig låtsades vara ödmjuk, men jag var så där ja. Då har vi kommit dit när vi är etta på listorna och sånt där.
Kan du bara förklara för lyssnarna lite kort bara vad, hur du gjorde exakt? Skrev du ner dem på ett papper? Kollade de på dem varje dag?
Pratade
du
målbildsgrejerna? Nej, inte varje dag. Men jag skrev upp dem liksom så här. Sen kanske jag slängde dem. Det kanske man inte ska göra enligt den här skolan då. Slänga dem, det kanske är jättefarligt. Men, eller så låg de undan, gömda. Så skrev jag det igen. Det var så här, ofta kommer det här på nätterna. Man får så här kreativt rus. Och så kommer man in i någon så här manisk tillstånd. Och så skriver man upp och tycker att man är Matrix Neo. Och bara ser igenom hela universum.
Med droger?
Nej, det här, jag var ju helt drog... jag kanske var drogmotståndare till och med. Jag var inte ens liberal. Alltså, lång del av mitt liv. Så det här var inte ens alkohol.
Det känns som att alla i... Ja. Alla som jag har träffat som är på musik, men då har jag inte träffat alltså Max Martin.
Nej, han har ju inte tagit en drog i sitt liv.
Nej, du har inte träffat liksom topp level. Nej. Men typ alla hobbyproducenter och allt sånt där som jobbar på, alltså kör samma livsstil, jobbar på nätter, har det svintufft, oftast panka hela bunten för att det är ett tufft yrke och sen så kämpar de på, men fan alla sitter ju och röker på i deras studios.
Exakt, alltså. Och det sjuka, jag vet inte om det, tänk om det skulle vara så hemskt då att en av anledningarna till att det lyckades från vårt gäng så mycket var för att om man vill köra propaganda mot droger nu, så har man ett upplägg här nu, för att de som lyckas bäst, ska jag säga, i mitt gäng var de som körde minst droger, så att säga. Martin och andra som så här, knappt, de dricker vin, sure, och öl och så, men inte knappt några droger alls. Eller ingenting, ska jag säga. Och sen vet jag några som, så här, vad vet jag, vad de inte har koll på det. Men, och de har lyckats riktigt så här, som idrottsmän. Som Roger Federer, Tiger Woods. Ja, nu Tiger Woods gjorde ju bort sig lite. Medan jag då har varit lite så här, jag höll mig borta från droger ganska länge. Men sen har jag så här, gjort liknande dumheter som droger. Men sen också haft period med liksom, jag måste ju veta vad det där också är. Så jag har liksom knarkat på alla de sätt som, för att kolla vad det är. Och provat den livsstilen också senare i livet. Men de här maniska framgångsgrejerna, de kom ur ett rus som bara var kreativitet och mani. Utan inget knark inblandat faktiskt. Men knarkliknande upplevelser var det ju.
Alltså, du snackar lite gåta. Knarkliknande upplevelser utan knark.
Ja, alltså precis. Ett drog.
Ja, förstår. När du kom i det här maniska 3-4 på natten,
var ung,
då
alltså,
hänger jag med.
När jag är 19 år till jag är 30 år. Ser det som ett sådär, inte en jävla drog då. Knappt alkohol alltså. Utan det här var naturliga kemikalier i hjärnan av kreativitet och sånt som drev mig och kunde hålla mig uppe i 2-3 dygn och så. Som en pundare på tjack eller kokain. Sen, senare så kan jag då jämföra med det också. Men, så det var liksom, det är spännande att veta att man kan nå sådana liksom, drogliknande tillstånd på egen hand.
Hur gjorde du då för att skapa all den här musiken som du har gjort? De här
problemet för mig var att jag kunde skapa det i huvudet som jag var inne på. Sen ska man få ut det då. Och då behöver man kunna producera och programmera eller spela in. Eller ha kompisar som gör det och team. Det här är lite problem att liksom få struktur och ordning på det. Så att jag behövde ofta att någon tog hand om mina idéer och snickrade färdigt dem. Så det blev. Och så var jag lite ångestfylld mot de som skulle ta hand om det. För att jag liksom skrek och slet håret och grät. Nej, inte så, inte så. Du vet, utan att kunna förmedla. Jag tyckte inte det lät som jag ville skulle låta så. Det var ett jobbigt att ha med mig att göra då. Så att jag var liksom inte alls så populär. Så inte honom igen. Han är så jobbig i studion. Jag ville för mycket, kände för mycket och sådär. Så det var väl lite besvärligt. Så att det var, en plåga var ofta att inte kunna få fram det ur huvudet. Jag var återigen lite för lat eller för ointresserad eller för dålig på tekniken, så att säga. Och många av de som är duktiga på det här, de är duktiga på det och har brist på annat. De som sitter och programmerar och är tekniskt så här, bekväma i studios och så. Mm. Så en begåvning man bör ha, kan jag säga, till de som lyssnar och håller på med det här, det är att hitta teammates till dina områden du inte är så bra på och kom överens på ett bra sätt, så blir skitmycket gjort. För mig blev väldigt lite gjort med tanke på hur mycket idéer jag hade. Det är därav jag säger så här, jag är framgångsrik, men fan om jag hade fått ut allt som jag hade i huvudet.
Jävlar. Du måste berätta lite grann om din så här, storhetstid också. Alltså när du,
det är nästan nu på sätt och vis. Jag hade en storhetstid, jag upplever det som det, men jag hade en storhetstid pengamässigt, alltså typ när man åker till New York och måste så här köpa Gucci-jacka för att man kan och så. Det känns storhetstidsaktigt att göra.
Ja, men framförallt också har jag alla sina tider också. Att när man är en viss typ av tid så känns det som, och så rätt vad det står man och hänger med någon världsstjärna och sen har man stått kvällen, sen någon som ringer, du kan du göra det här, kan du göra det? Och sen så...
Ja, men det så här, runt 2001 så kändes det som att det var en första våg av vi har lyckats. Det säger vi, för att det kändes alltid att det var ett gäng liksom. Så kallade Tjejron-gänget som sen fick heta lite olika saker framöver. Men okej, här är storhetstiden utan tvivel. Låt oss säga 2001. Och då, det var också så att skivor sålde som fan. Det var liksom en blomstrande marknad. Sen ganska snabbt efter det så kom också skiftet med streaming. Vad som skulle bli streaming sen. Och illegal nedladdning och allting. Och skivförsäljning bara... stort dyker och sånt. Så att när nästa framgångsvåg började komma, som låt säga 2006-2007, framförallt 2010, då kom en ny explosion. Och 2016 för övrigt ganska nyligen, ytterligare sånt. Det är alltså när det är verkligen vulkanutbrott, så att säga. Det har alltid varit...
Berätta vad som har hänt på de här gångerna.
Nu, om man skiljer på mig personligen eller om man ska säga för vårt gäng, för lite olika där, men jag ser ibland som en hel kropp, vårat liksom, musikkollektiv så där. Det är skönt också att slippa prata om sig själv hela tiden. Men det jag skulle se som att en liten min... Om man ska göra förenklat. Så här, vårt gäng, runt 96-97, en liten sån här, ett litet ryck, ett litet pip. Ah! Så här, här är vi. 99, attack och vulkanutbrott. 2001 så är liksom det fullt vulkanutbrott, verkligen. Sen så släcks allting. 2002, 2003, 2003, 2004. Runt 2004, 2005 där. Det var alltså 2-3 år av lite lojt klimat. Sen kommer via typ Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, I Can Breathe For The First Time. Den låten väckte liv i hela kollektivet. Och sen så var det en stor framgångsperiod som kom. 2010 kändes väldigt så här, som peak år. Sen lite Nej, sen har, det sjuka är att där är Max Martin all cred till det, för han som är kaptenen på den här jävla skutan med att hålla i liv. Men det, liksom, det har hållit sig i liv faktiskt. Även om man vill säga att det var ett svagt år, så är det så här, men varför är 4 billboardetter där och bla bla bla, du vet. Det är aldrig riktigt svagt. 2017 känns som första 2017-2018 som lite så här, liten solarplexus-smäll när det inte liksom var så jävla bra. Men tror inte då Max Martin och Oscar Holter, en annan i vårt gäng, skriver Blinding Lights med The Weeknd och slår alla streamingrekord när man som mest hade räknat ut det här gänget. Så att det är något slags därför brukar jag tänka Roger Federer, som är lite för gammal för att fortsätta vara så bra i tennis, men fortsätter att skrämmas liksom. Men i enkelhet så ser framgångskurvan ut så när det gäller.
Har du blivit punk någon gång under
den här? Ja, det är det jag skulle säga. Hur passar jag in i allt det här? Jag hänger inte alltid med i... jag kan stå med i kollektivet och titta på vulkanutbrottet och säga, fan vad ni tjänar pengar nu. Jag har inte direkt skrivit någon låt det här året. Och jag har också levt oekonomiskt, alltså så här, oansvarigt med mina pengar i många, eller alltid egentligen. Jag behöver mycket hjälp med det också, att ha någon som, så nu har jag verkligen någon som så här, det är nästan gode man nivå på att se till att mina pengar är för min familjs skull liksom.
Men vad har du gjort då?
Nej, men då dels bjuder jag alla på allt, på alldeles för dyra resor och restauranger, säger vi. Och köper saker, slänger dem. Så här, LA, när jag flyttade från LA 2016, jag liksom hade en trevåningsetage boende med så här, möblerat och köpt liksom, fyllt det med grejer och, det, och studio. Sen när jag drar därifrån så tycker jag det är för besvärligt att reda ut vad jag ska göra av grejerna. Så att jag ser till kompisar bara ta vad ni vill. Ungefär som man lämnar det. Istället för att elda upp det så tar det. Så jag lämnar allting. Bokstavligen allt. Där. Det är också dumt. Kan man ju sälja för en miljon eller något. Vad vet jag. Eller ta med sig hem. Eller vad. Men så där håller jag på lite bara lämna bakom mig. Så jag har varit rik och punk. Säkert 4-5 gånger. Men är ganska bekväm i att halka av och klättra upp igen. Jag blir aldrig riktigt rädd. Men för att tjata när jag blir pappa. Nu blir man lite mer så här, nu kan inte jag bara sorry frugan, och, eller hon drar ju också in pengar och gör sitt, hon, jag hoppas hon tar över hela skiten, för hon måste ha ett breakthrough, känner jag. Men så att jag tror att jag blir lite mer så här, okej, nu får jag inte bli punk igen, nu får jag sluta. För jag liksom blir punk, men inte ska kunna bli punk, alltså låt oss säga att det är så här 10-15 miljoner, så det ska inte. Man ska ta hand om de pengarna och låta dem växa. Du, hade vi suttit där 2021, du och jag, med den här podden eller någonting, så hade man kanske så här styrt upp, vad vet jag. Fast det är min personlighet kanske. Det kanske bara är så det är. Men jag skärper mig lite mer den här gången. Jag är idol, det här är första gången jag har ett jobb sedan jag var liten som är så här, idoljobbet är ju faktiskt ett fast jobb som jag får betalt för ett arvode. Hur det än går, så att säga. Även om jag är dålig på jobbet så får jag betalt, så att säga. Annars måste jag vara svinbra för att få betalt. Mm. Jag kan inte råd att vara dålig, men här kan jag ha en liten, så här, liten trött fredag och jag får ändå sitta kvar på jobbet, och det sändes ändå, jag fick pengar ändå.
Vi kör lite snabbfrågor.
Ja.
Och vi börjar med den här. Berätta din relation till Zlatan.
I korthet där då. När jag är bekant av vänner till mig, till exempel när vi pratar om Max Martin, han är väldigt, jag kan inte gå in på så mycket roligt med honom, för jag måste tänka på att han själv är sån integritets älskande person. Han älskar sin integritet och värderar den högt och värnar honom. Så jag vill liksom inte slänga ur mig saker. Och det är samma sak, Zlatan är en sån vän där man känner sig sådär, han känns så, han lever skyddat, man ska inte förstöra det. Nu är han ganska så här spontan och öppen, Zlatan, men så vill jag också, då tycker man sig bara att han är så märkvärdig som han faktiskt är. Han är en märkvärdig person, Zlatan. Jag upplever som att jag får äran och lära känna honom. Jag tänker inte att han tyckte det var lika mäktigt från sitt håll. Men då kände jag också att jag innerst inne, jag beter mig inte riktigt avspänt. Han är lite för stor för att fotboll för mig är så stort. Så att jag har träffat andra stjärnor inom film och musik, men då känner jag att det är mina kollegor. Men här blir så här, puff.
Men känner du nervös då? Eller?
Ja, jag är inte nervös faktiskt, men jag känner, jag får respekt och känner så här att jag kan inte koppla bort.
Du vill
att
inte säga fel riktigt.
Ja, men du känns som en gud eller en idol för mig, för att jag fotboll gör det med mig, Maradona eller vad fan det kan vara, sen jag var liten. Så att, ja, men jag förstår, han är skön, han sitter och garvar och så här, men jag bara, nej, men du är ändå, jag kan inte ta bort, du är Zlatan. Och jag har varit med på hans, sett mycket matcher, firat vinster med hans liksom fina stora lag, vi bor i Barcelona, PSG, Inter, varit med så här, men hur som helst, jag inte ens vill säga att han är min vän, jag säger jag har träffat honom mycket och det är en bekant, för jag vill liksom inte ta för mig för mycket av men jag blev jävligt obekväm också när jag gjorde en intervju för Café en gång, så var rubriken, jag pratade inte om det här i intervjun utan efter intervjun, så här, vadå paddel, kan han leva? Ja, jag visade honom en gång Paddel, han var typ geni efter, jag bara förklarat så här, att jag visade honom hur det gick till Paddel, han bara, skitgrym var han. Ja, kul. Sen var rubriken, jag lärde Zlatan spela paddel, var rubriken. Då kom jag till, jag ville inte att han skulle läsa det, för jag kände att så här, att
det var pinsamt alltså.
Ja, det var, fast han kan media, så tänker han nog ändå att jag sa nog så. Med kanske den här barnsliga, att jag lärde Zlatan spela paddel, så att det. Så det är så obekväm med det. Så vi har faktiskt inte hört och sett, vi har inte pratat så mycket heller om det där. Jag tror inte vi pratar om det heller, men Jag ville typ bara ringa upp. Jag har inte sagt så. Men det är också så att jag har en överdriven respekt. Det är liksom inte så klädsamt att ha så mycket respekt för någon som jag kanske kände då inför Zlatan. Men man kastas tillbaks till hur man blev, apropå gamla tider i plugget, när någon bara kunde liksom bestämma så här, hierarkier så här, skitbra. Ja, nu kan jag, normalt när jag är vuxen nu, kan inte gå med på hierarkier längre. Liksom så här, det finns inte många som kan. Men ja, vissa kan det liksom. Så,
ja. Och då går vi vidare på nästa fråga. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit?
Det hade varit kul om jag nu körde på det här spåret med andas. Den nya grejen. Men på riktigt, något som jag provade några gånger förr i tiden, när jag var lite, jag hade ju, apropå perioder då, en period i Los Angeles som kom ur en mörk dekadent period. Det behövdes en period med ljus och hälsa. Och då ingick det nästan att det spårade ur, att det vill säga att jag liksom tänkte på änglar, om du förstår, att jag liksom gick så långt. Men i det här liksom lite förvirrade änglatänket, förlåt alla som tar det på allvar med änglar och allt.
Får jag bara tänka, stoppa lite. Du tänkte på änglar.
Ja, men
att du har två änglar vid din sida.
Ja, eller fler kanske. Men alltså, det med, jag visualiserade så mycket, jag gick så mycket in för ljus och skydd och andlighet och böner och tacksamhet och allt det här som faktiskt är jättefina grejer som hjälper en jättemycket. För jag behövde det så mycket att jag gick in för det på ett sätt som, med dagens mått sett, var otroligt seriöst. Alltså jag är typ jätteslarvig med sånt nu. Då menar jag så att, låt säga 10 minuter om dagen, eller säkert en timme då. Jag är tacksam för att Alexander Pärlros finns och var vänlig mot mig idag, och att jag fick även andas idag vid frisk. Så du vet, så många religiösa, de ber och de sänder ut. Så vill jag på väldigt mycket och visualiserade liksom änglar och andra skyddande figurer nu för tiden. Jag kan inte minnas sist jag höll på. Är det inte? Det är sånt, lite som att läsa böcker eller någonting, något som man bara slarvar med och tappar. Och så liksom,
men skulle du inte bara kunna ge mig ändå, alltså en sak, av allt den här tiden har du lärt dig jättemycket saker. Jag vet ju själv vilken nörd du är när du går in för grejer. Så att du har säkert enormt mycket kunskap här. Och när du väl väljer att gå in för det, så har du säkert läst mycket böcker inom allting. Kan du dela mer av en, två grejer som du hade velat göra idag, eller som du gjorde och du känner så att det här, det fan gör livet bättre?
Alltså naturligtvis yoga. Alltså jag hade en vecka, det känns knäppt att säga och sen inte göra någonting åt det, men jag hade 2 veckor, bodde, det var en kvinna, jag var tvungen att liksom gå all in, så jag bodde hos en kvinna i Venice Beach och hon tog hand om mig som en sköterska nästan, och vi åt från hennes trädgård bara, så bastade en liten bastu i trädgården, hoppade på en studsmatta, drack vatten, drack teer och höll på, och massage och varma stenar och bla bla bla, som ett superspa dygnet runt, 2 veckor. Så gick jag runt och var så här elektrisk och så här, det var som att apropå att ta svamp, fast det vet jag faktiskt inte hur det känns, men jag gissar. Men så jag, liksom, det var nog sinnessjukt hur man kan må, tänkte jag. Så Limitless-filmen typ, heter det så? Med Bradley Cooper. Ja. Jag fick tillgång till så mycket där. Men sen då, på grund av ens personlighet eller kultur eller något, så liksom mals man sakta ner av intryck och dumma grejer och lathet och annat. Sen har det liksom varit en sån här liten, fan vad man mådde bra, det. Och då tycker man, det är så jävla svårt, det är inte att leva så där egentligen. Men jag har liksom inte riktigt, jag har stötvis försökt leva så. Men jag kan bara säga att grattis de som orkar leva så där. Nu var det lite hysteriskt de här 2 veckorna. Det liksom går inte ens att få ihop det kanske med ett vanligt liv. Men där finns ju mycket hemligheter. Och så kan man väl säga lite grann, yoga, höll jag på med, varför gör jag inte det? Det gör jag inte längre. Svinbra.
Ja, det känns så himla bra att göra det. Jag är faktiskt inte heller längre med.
Därför är andningen, känns så här, det är åtminstone så här, någonstans inom det. Men jag tänkte, när jag gick in i det här med framgångspodden-tänket. Jag är så fascinerad av att jag tycker det är kul med mörker och det är kul med motgångar. Så jag, redan den första veckan du startade din podd, det var ju många avsnitt du, så hur länge sedan var det?
5,5 år sedan.
Ja, då sa jag rätt tidigt att jag skulle kanske starta motgångspodden parallellt.
Ja.
Sa jag på riktigt. Då tänkte jag att jag på riktigt tyckte det var kul, för jag tycker det är så kul också att lyssna på. Nu skulle vi kunna fokusera, jag sa det till dig på skoj när vi förut, men jag skulle komma dit, jag kan komma dit om jag får prata om motgångar, för det är så kul. Men nu blir det inte liksom så pass banalt upplägg. Men det är kul också med alla motgångar, det vill säga när jag pratar om att jag har varit punk och rik fram och tillbaks. Så det är ganska kul att stanna upp i hur jag blev punk och hur det livet var tills jag blev rik igen, säger vi.
Verkligen.
Det är nästan roligare än när jag sen blev rik igen, eller vad det nu kan ha varit, eller mådde bra. Men motgångspodden var inne på, så skulle jag ta, helst bjuda in folk som faktiskt till slut var framgångsrika, så inte blir så hemskt. Att jag ringer upp någon stackare som är ledsen och säger, hur gick det så här dåligt för dig? Det var inte det jag hade tänkt.
Fast det är jäkligt bra story.
Ja, men kul att lyssna
och sen, på. Och sen är det väl också det så här, som är bara när man startar bolag. Det finns ju typ, de flesta bolagen finns inte kvar efter 3 år. Så de flesta har ju motgångar.
Det är så mycket misslyckande som ligger bakom. Och som en lyckad låt, hur många dåliga vägar den låten var på väg in i när man fixar till den igen, hur dålig låten var ett tag kanske.
Hur många låtar innan den här alltså man knappt, dåliga låten alltså som man inte ens har släppt?
Det är att man ens kom på den dumma idén att det var en bra låt innan man, så här, man skäms över sin idé kanske för att det var så dålig. Ja, men sånt är lite roligt. Och det kan vara bra för folk att höra om Filip Hammars och Fredrik Wikenssons misslyckade film. Ingen vet om vad du kan hitta på någonting nu. Men det är kul att höra så här, fan vad piss det går också för de här som ser ut att bara tralla framåt. Men jag gick in för att, okej, jag ska inte vara så motgångsfixerad med dig här nu. Det får vara lite framgång också. Men sen gillar jag lite grann att, nu blir det ju såklart lite om mig personligen. Men jag skulle, hade vi haft flera möten eller mer tid, så blir jag jätte inspirerad att prata om framgång som idé och som koncept. Så. Jag blir, då skulle det vara ännu mer brinnande säkert. Jag blir lite så här, jag tycker att det är lite så här pinsamt att prata om sig själv ibland. Jag förstår så här, jag är så intresserad av andra. Så jag älskar att de delar med sig av sig själva i intervjuer. Så då, och de är inget pinsamma tycker jag. Men jag känner ändå att jag är så här, att jag typ förlåt. Till och med när jag går i terapi säger jag förlåt till terapeut ofta. Förlåt, du är väldigt mycket om mig här nu, förlåt. Fast det är liksom som idén. Ja. Så jag tycker det liksom är rätt obekvämt. Så att,
hur är planen för det nu kommande året? Vad tror du? Är det några Billboard-hits som ska komma ut? Eller är det, ja, var kommer fokus ligga?
Jag skulle säga så här.
Är det paddel?
Ja, gärna. Så paddel och golf, jättemycket gärna. Men jag kan erkänna att jag har fått nytändning efter att ha vilat lite. Jag har fått nytändning på musik på det sättet att jag... Från att liksom varit så här, musik är lite jobbigt och det var jobbigt att jaga hits och så där, var lite liksom blev tappade lite naturliga glädjen i det, till att liksom ha vilat genom att få en son samtidigt som jag började jobba med TV och Idol, så jag liksom vilat från den. Så nu är jag så här, dels älskar jag musik mer än vanligt, mer än någonsin kanske, och är också så här, musikhistoriskt intresserad och musiknördigt intresserad och plockar till och med upp den musiklära, så du vet. Då pratar om att förstå musik som vetenskap och noter och ackord och harmonilära och sånt. Det håller jag på med. Jag är besatt av tonsättare. Jag har kollat säkert 12 timmar i helgen Leonard Bernstein, en kompositör från New York. Hans dokumentärer och allt han har gjort. Och sitter själv och komponerar orkestermusik på datorn. Och, så det, är helt, det kanske blir någonting av det. Men definitivt blir det massa musik nu på något sätt. Igen. Det känns skönt. Det har jag bestämt mig för att så blir det. Sen vi får se. Det kanske blir pop-hits av det hela, fast jag inte liksom är lika besatt av det.
Jag kom på faktiskt, vi har en avslutande fråga till dig. Mm. Från en vän till oss båda som har skickat in. Och den går så här. Det här är ju från... du får höra själv.
Mm. Tjena Kronlund, Alexander Bitar här. Jag har en liten fråga till dig. Sett ur en låtskrivares perspektiv, hur kommer det sig att musikindustrin har förändrats så pass mycket att det idag kan finnas upp till 10-15 namn som låtskrivare på en och samma låt? Om vi jämför exempelvis med Bohemian Rhapsody som skrevs av Freddie Mercury enbart, Purple Rain som skrevs av Prince enbart, Imagine som skrevs av John Lennon enbart. Ja, alltså listan kan göras väldigt lång.
Bra fråga.
Bra fråga faktiskt. Som jag tänker ofta på den själv, för att det är, jag tänker mest på den för att det är så komiskt att det är så många namn ibland på låtar.
Om man ska bara men nu så att tekniken och allt går ju framåt också. Nej, varför ska, behövs det?
Kanske liksom... delvis därför. Det är så lätt att vara många nu. Men jag skulle säga att främst är det nog så här. Jag håller med om att förut var Lennon, han skrev ju såklart Imagine själv, men det var ofta var Lennon McCartney. Så det finns någonting i duos framförallt. Det finns många exempel i historien på en duo, två personer. En kille, en tjej, ofta två killar eller två tjejer, jag vet inte varför, men oftast. Som skriver ihop, ett radarpar. Det är väldigt vanligt. För att det är så tryggt att bolla med någon. Och det är svårt att bolla med någon ordentligt som inte ska få låtskrivare credits utan båda står med. Björn och Benny, Lennon och McCartney och så vidare. Det kan vara Max Martin Kronlund eller Max Martin Rami, Max Martin Kjellback eller så. Det är ofta. Men varför det blir så många namn vill jag bara snabbt säga innan jag går in på det här med att det kan vara en bara. Då är det ofta så här att jag har börjat en låtidé med två stycken, en artist och en kompis, vi tre. Sen kommer någon kanske och lyssnar så här, som kanske också är en sån som hjälper till ofta. Så, vet du vad? Här är en liten, som jag tycker, mycket snyggare grej. Så kommer ju faktiskt ett förslag. Eller varför inte titeln eller texten så här? Eller bla bla bla. Eller att man frågar, kan du hjälpa till? Vi får inte till det. Man kanske kör fast. Men då kommer det in en eller två till. Sen tycker skivbolaget den saknar något. Och så kanske de faktiskt tar in någon utan att någon har bett om det. Styr upp det här nu. Så kan det också vara ibland. Sen, så vi, det här är lite likt en låt. Där jag också bara får lägga till här, hur det kan bli 12 namn ibland. Det här är lite för likt den här gamla låten med Beach Boys eller någonting. Ja, då måste man ta med några namn från låtskrivarna i den Beach Boys-låten, för att det, annars blir det stöld. För att det var för
likt. Man låter dem vara med på credden.
De får credits också som en lösning
bara
på
det. För då tjänar de pengar på det.
Nu är det för likt, eller om mamma säger, nu är det för likt California Dreaming eller någonting. Okej, ja. Då får man ta in dem. Till och med All By Myself. All by myself. Då är det så här, ett parti som är från Rachmaninov, den kompositören, rysk klassisk kompositör. Det trodde den personen var så här lugnt, det är så gammalt. Men nej, hans Rachmaninovs dödsbo. Rachmaninov måste stå med som låtskrivare också. Så då är det skriven av bland annat Rachmaninov, den låten. Så kan det bli massa namn. Men, de här som skriver själva, för han tog ju upp The Prince och andra, Bruce Springsteen skriver det mesta själv och så. Vi, även ett sånt låtskrivargeni som Max Martin, han har några låtar han står själv, framförallt från tidiga åren. Apropå att det blir nya tider, så att ju längre tillbaka desto fler låtar där det bara ett eller två namn. Det måste jag hålla med om. Men den här idollåten förresten, som var vinnarlåten som vi pratade om i början, som känns bra, den gjorde jag en grej av att säga, Kronlund skriver vinnarlåten och det är bara jag som har skrivit den helt själv, bara. Som en old school, så här. Men där måste jag säga att jag kände sen att Lukas Hilbert, en partner från vårt gäng som också är tysk-amerikan, han hjälpte till att färdigställa den, apropå att jag behöver hjälp. Och då kände jag, medans den gjordes klart, att det är liksom så mycket bidrag, att det är lite åt låtskriverihållet trots allt. Men det var väldigt nog med att jag skrivit meloditext själv. Allt där. Men ibland liknar jobbet någon gör, liksom skapandet, så mycket att det får stå med. Jag ska inte avslöja artister, men finns de artister som står med, så säger vi, för att inte ha avslöjat någonting dumt, stora artister som står med som låtskrivare som inte har skrivit, för att det är en deal man gör ibland också, så det är också en anledning
för att de ska få mer creds.
Ja, för att säga det sätt, och så att säga, sure, du får skriva till mig, jag är världens största artist, jag ska stå med, jag ska även bit av den kakan.
Förstår.
Ja, så har jag inte nämnt några namn, det är ju skönt, men det kan man säkert googla sig till vilka som gör så. Elvis gjorde så, det kan jag säga. Han dog 77, det är lugnt. Men, så det är också en deal. Men jag älskar att svara långt och onödigt komplicerat på enkla frågor. Så här var ett till exempel. Men jag hade inte tänkt på det. Det var kul att den frågan kom i och med att vi pratade om idolåten. För att då var det just att jag så här, hur svårt ska det vara att disciplinera sig också? Jag skriver den själv nu. Jag orkar. För det är också att man, det är så mycket lättare att skriva med någon. Det är ju det. Tryggare också, men dela på skammen också.
Och vi måste ju avsluta allt med att lyssna på den här. Eller vad säger du, Kronen?
Jaha.
Ja,
det gör du, det.
Stort tack att du var med.
Tack. Jag tror du släppte upp en låt exakt när du sa det. Jag bara, Lyssna på den här.
Ja, ja, okej. Och kul att spela schack med dig också.
Ja, det var ju en jävla rolig blixt knockout jag fick av dig.
Ja, bra. Nu gjorde du något misstag där bara.
Det var grovt, jag vill nästan se det igen för att det var så roligt. Det finns nog på bild.
Ja, men den har vi ju. Ja, bra. Jag får skicka filmen.
Ja, bra. Det var riktigt, det var roligt faktiskt. Det var som att få en smash i ansiktet. Det var jävligt kul. We'll be right back.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.